säger vi som kallar Lind då. Välkommen ska du säga, Helena Dahlgren. För nu är vi hemma hos dig.
Ja, vi är hemma hos mig.
Ja.
Välkommen Niklas.
Ja, det är första gången du har bordell hemma kan man säga.
Det kan man säga. Precis, det är första gången.
Och jag vill ju komma hit för att du precis har släppt en ny bok.
Ja.
Ja, och den heter Flickan i den rosa skogen.
Mm,
tänkte jag säga röda.
Nej, den är rosa. Det är faktiskt ett citat från Emily Dickinson, den amerikanska poeten.
Okej.
Okay. Mm, gång på gång är skogen är rosa.
Ja, och det är inte vilken bok som helst, utan det är också en bok som är skriven till folk med läsproblem.
Mm, precis, det är ett förlag som heter Nypon förlag, ett jättefint förlag, som ger ut lättlästa böcker bara. För barn och ungdomar.
Mm.
De har ett systerförlag också som heter Vilja som ger ut lättlästa böcker för vuxna också. De gör allt ifrån att göra lättlästa versioner av kända böcker.
Mm.
Som Jessica Schiefhauers Pojkarna har kommit där till exempel.
Ja.
Man har gjort en lättläst biografi om Avicii. Och sen så är det mycket skönlitteratur också.
Mm.
I alla åldrar. Och Flickan i den rosa skogen, den riktar väl sig till unga. Över 12 år någonstans där kanske.
Om vi ska behöva tillbaka lite. Mm. Hur kom det sig att du fick en idé om att skriva åt de här? Eller vart du kontaktade?
Jag blev kontaktad via min agent faktiskt.
Mm.
Hon hade haft ett möte med dem. Och då stod jag på någon slags önskelista som förlaget hade över författare som de gärna ville samarbeta med.
Och han ville inte stå på en önskelista.
Ja, men eller hur? Det var jättekul. Men jag skrattade lite också när jag fick förfrågan. För att bakgrunden var att förläggaren på Nypon, Henny heter hon, hon hade läst Orsidépojken och tyckte mycket om den.
Ja.
Och hon sa ju det själv också, att ja, den var ju inte så lättläst. Och den är ju inte det heller. Utan
nej, den är ju ganska tung.
Ja, både språkligt och mellan referenser och sådär. Mm. Så att när jag först fick frågan så tänkte jag såhär, men gud, lättläst. Klarar jag av att skriva det? För det finns ju väldigt mycket kriterier kring det. Och en del kan man läsa sig till sådär. Jag har ju läst svenska på universitetet. Så jag kände ju till det här med läsbarhetsindex. Livsvärdet som man kan räkna ut. Om man copy-pastar in en text i ett verktyg så kan man via dator då räkna ut hur läsbar den är. Och då går man på några kriterier. Det är ju antalet långa meningar, hur långa orden är, sådana saker.
Mm.
Så det var ju ett mått jag hade med mig när jag började skriva. Men sen så finns det ju jättemycket annat också. Som till exempel så är det inte lättläst om man har ofullständiga meningar.
Mm.
Utan man ska ha både subjekt och predikat och sånt.
Okay.
Och om man skriver lite litterärt så drar man gärna igång med ofullständiga meningar. Fast man tycker det är suggestivt och snyggt.
Ja.
Punkt här, punkt där.
Mm.
Det är inte lättläst.
Nej. Inte.
Så att det var väldigt spännande. Och när jag blev kontaktad så frågade de, har du någon idé kring en lättläst bok? Och då tänkte jag att jag skulle vilja skriva någonting lätt. Om någonting väldigt, väldigt svårt.
Ja, och här handlar det om ett barn som blir av med sin far.
Mm, precis.
Och tappar talförmågan.
Ja, precis. Och pappan tar livet av sig dessutom också.
Just det.
Efter många år förstår man mellan raderna sen när man läser av psykisk ohälsa. Så jag kände att jag verkligen ville skriva någonting om psykisk ohälsa. Och också om hur litteraturen kan vara en väg tillbaka ut ur sorgen. Och precis när jag fick den här frågan, då satt jag och översatte min första roman som är översatt från engelska till svenska.
Mm.
Kärlekens magiska regler av Alice Hoffman.
Ja.
Och där är den amerikanska gamla döda poeten Emily Dickinson med väldigt mycket.
Just det.
Hon dyker upp lite nu och då i de här kvinnornas liv. Bland annat när de sörjer, när de förlorar närstående. Jag lånade en översatt volym av Emily Dickinsons dikter, för jag behövde titta lite på hur hennes dikter ser ut på svenska för den här gamla översättningen som jag höll på med då.
Just det.
Och grejen är att det är inte alla hennes dikter som är översatta. Det är bara en bråkdel som är det. Hon skrev väldigt, väldigt många under sitt korta, tragiska liv. Så jag fick översätta ganska mycket själv till den här boken då. Så jag kände mig väldigt nära hennes dikter.
Mm.
Och den här diktsamlingen jag lånade på biblioteket här borta, den hette Gång på gång i skogen av rosa. I översättning av Ann Jägerlund, poeten. Och jag tyckte det var så suggestivt och fint. Och då hade jag börjat tänka på den här tjejen, Ella, som förlorar sin pappa på ett hemskt sätt och slutar prata. Och som går in väldigt mycket, som jag gjorde den åldern. Jag har inte varit med om någonting så hemskt, men jag förlorade min farmor bland annat när jag var ganska liten.
Mm.
Sen dog min farfar ganska kort inpå. Så det var ganska mycket död och sorg när jag var i tonåren. Och då läste jag väldigt mycket och skrev egen poesi och sådär. Så då tänkte jag på den här unga flickan som sörjde och inte visste vad hon var. Och så tänkte jag på henne i den här skogen. Den rosa skogen som Emily Dickinson skrev om. Och då tänkte jag att det skulle kunna vara en så här fin symbol. Både för sorg men också att, att hitta tillbaka till sig själv och det man förlorar. För när någon dör så på något sätt förlorar man ju ett vittne till sitt eget liv.
Mm.
Det är någon, om man förlorar en förälder till exempel. Då kommer ju man aldrig mer bli sedd på det sättet som ens pappa såg på en till exempel. Och man har ju de här små grejerna i vardagen liksom. Hur man pratar med varandra, interna skämt. Det är så mycket större än att bara någon slutar andas. Det är liksom ens egen värld som försvinner också på ett sätt.
Ja.
Så då hade jag liksom ramen klar för mig. Att jag ville skriva om, jag ville skriva om sorg. Jag ville skriva om psykisk ohälsa. Jag ville skriva om en huvudperson som... Mm.
Lite glättigt sådär.
Ja, men precis. Lite glättigt. Jag brukar skriva väldigt glada historier.
Ja.
Jag är känd för det. Det var så roligt.
Säger kvinnan som sitter framför mig en dödskallekofta.
Ja, med memento mori. Glöm inte att du ska dö. Nej, det var så roligt för att efter det här, när jag har börjat göra lite reklam för den här boken på mina sociala medier och sådär, så har ju Facebook-algoritmerna där snappat upp att jag har skrivit någonting om sorg.
Ja.
Så då föreslog Facebook för mig häromdagen att jag skulle söka jobb på en begravningsbyrå.
Ja, men vad vore lämpligare?
Ja, men faktiskt. Men det kändes väldigt lämpligt på något sätt.
Ja, död åt Facebook-algoritmer,
ja,
säger vi.
Ja, exakt.
Jag har som sagt också kunnat skönja att boken handlar om... de är tvillingar i boken. Ja. Och det har ju du viss erfarenhet
av tvillingar.
Inte för att du har en egen, men du har två egna.
Ja, precis. Jag är tvillingmamma.
Ja.
Ja,
nej, men spelade alltså... det in liksom när man... Var det, därför du valde det? Var det en liten homage till
dina döttrar? Ja, det var det ju. Absolut. Så var det det. Allting jag skriver nu skriver jag lite till dem. Så att jag tänker hela tiden att jag vill att de ska tycka om det jag skriver. Och de är ju rätt målgrupp nu också. Både för ödesryttarna och för den här. Men just tvillingarna... Tvillingarna i den här boken är väldigt annorlunda från mina. För mina döttrar är ju enäggstvillingar.
Mm.
Och oerhört nära varandra. Och i den här boken så är det tvåäggstvillingar.
Ja.
Där Ella är...
Nu himlar du lite med ögonen som det vore...
Ja, det är inte lika fint.
Gigantisk skillnad och sådär.
Ja, men det är... Jag tror att det är ganska stor skillnad.
Mm.
För jag har bekanta som har tvillingar som är tvåäggs.
Alla vi som inte är tvillingar tycker att tvillingar är lika.
Ja, men det är, ja, precis. Ja, men det är ju någonting speciellt i det här med att vara enäggs. Att omvärlden speglar den i varandra. Och när det gäller Ella och Esther, som hennes syster heter, så är det snarare deras olikheter som de speglar varandra i.
Okay.
Esther är ljus, Ella är mörk. Esther är populär i skolan, Ella är inte det. Esther gillar matte, Ella gillar svenska. De kan inte ens komma överens om vilken mat de ska få på sin födelsedag, så deras föräldrar får alltid laga två rätter. Men när det här fruktansvärda händer så vill jag använda det här tvillingmotivet lite grann för att visa att det finns liksom ingen manual för hur man ska bete sig när man förlorar någon man älskar.
Nej.
Det finns liksom ingen rätt och fel. Esther blir ju mer utåtagerande och skriker och gråter och blir väldigt arg på sin syster för att hon sluter sig och går in i sin lilla värld med sin anteckningsbok och inte säger någonting.
Nej.
Medan Ella då nästan blir så här, jag går in i sig själv verkligen, inte katatonisk men liksom hon försvinner från världen.
Ja.
Och för att hon tycker att den här världen vill inte jag vara i längre, den som tog min pappa ifrån mig.
Ja.
Så att jag hoppas att man kan känna igen sig, kanske Ella eller Esther. Beroende på.
Det är ju en klok idé. Då kan man ju få båda sätten att agera på vid en förälders död.
Precis. Jag har tänkt också kanske att jag skulle skriva en till bok ur Esters perspektiv.
Det är ju en alldeles lysande idé.
Och sen kanske mamman också, vi får se.
Ja. Oj. Har du föreslagit det för förlaget? Eller?
Inte än, men de ville gärna att jag ska skriva någonting mer för dem.
Ja.
Och den har fått fina recensioner och sådär, så jag hoppas att...
Det har den fått. Ja. Var, får man fråga var?
Den stora recensionen, avgörande recensionen för sådana här böcker är ju BTJs recension.
Okay. Den som, vad är BTJ?
Bibliotekstjänst.
Jaså.
Ja.
Jag hade tänkt på länge tid.
Nej.
Men
nej. Nej, men det är den boken som, det är den recensionen som bibliotekarierna går på.
Det skulle ju vara lite absurt om vad
Borlänge...
Ja, Borlänge tidningar skulle vara...
Men Borlänge är en ganska mörk stad. Mycket droger och sådär.
Så okej. Okay. Ja. Ja, kanske skulle vara det mesta. Fortsätt nu. Jag avbryter.
Ja, precis. Sluta avbryta nu. Jag kan det här. Nej, men Bibliotekstjänst som sagt, det är en recensionstjänst för bibliotekarier.
Ja.
Som bibliotekarier använder sig av för att köpa in.
Mm.
Och Där var de väldigt, väldigt snälla.
Ja, för det är ju inte så himla lätt för folk med läsproblem i den åldern att hitta rätt böcker.
Nej. Och jag, en grej som jag tror är att man kanske ibland missförstår vad som är lättläst. För bara för att man har problem att läsa så betyder inte det att man vill ha någonting som är liksom så här enkelt. Nej. Eller förenklat eller så. Utan
det är väl det som gör det svårt kanske, att skriva en sån bok.
Det var svårt, men det var också väldigt, väldigt kul. Och jag tror att det har utvecklat mitt skrivande jättemycket.
Hur mycket får man då, som du då, som normalt sett skriver ganska komplicerade texter med mycket referenser och sånt där. Hur mycket fick du skriva om? Eller fann du idén eller nischen direkt?
Alltså jag tror jag hittade stilen på en gång. För jag mejlade lite fram och tillbaka med min förläggare och sa, men får jag skriva på mitt sätt och sådär? Så, ja, men det ska du göra. Du ska ju skriva med din ton. Du ska ju skriva som Helena Dahlgren. Men sen ska du, så gav vi mig några tips. Till exempel sa han att det är bra ifall du aldrig använder ett ord som har mer än 7 bokstäver.
Okej.
Okay. Och det är ju jättesvårt, för de flesta ord har ju mer än 7 bokstäver. Men sen är det inte så enkelt heller, för att ett ord som sommarlov till exempel, det är ett lätt ord, för alla vet ju vad det är. Men sen så finns det ju andra ord som är korta, som är svåra, som skev till exempel, ett av mina älsklingsord. Det är inte säkert att man vet vad det betyder. Så att det var inte så enkelt heller. Men hon gav mig lite sådana riktlinjer, och så hade jag med mig det här med, det finns ju olika, ser du, det olika nypan på symbolen i boken. Mina 4 nypan, det innebär att den är lite svårare än de enklare.
Okay. Så.
Man kan läsa dem med 3 nypan först, innan man kommer dit. Men jag fick direktiv, och de är otroligt duktiga. De jobbar ju bara med lättlästa texter på det här förlaget. Så att de kan ju det här utan och innan. Så att det var inte så mycket att skriva om faktiskt. Den stora grejen var väl att jag fick ändra tempus. Att ofta när jag skriver det här märkt så hoppar jag fram och tillbaka i tiden ganska mycket. Och det gör man ju. Men OCD-pojken är ju det. Men hon tittar tillbaka på vad som har hänt. Funderar på vad som ska hända och så. Men när man ska skriva en lättläst bok så kan det bli förvirrande med tidshopp.
Ja.
Så alla tidshopp fick strykas, så att allting är i nuet. Det är presens rakt igenom.
Man tänker, går det snabbare att skriva en lättläst bok? Eller en, det gör det, ja.
Det gick jättefort.
Det är inte lika många sidor heller, kan man ju säga.
Nej, precis. Den är ju bara, vad är den, 80 sidor, och det är ju stor text också.
Stor text och lite format.
Ja, på riktigt tog det väl några veckor kanske.
Ja, okej.
Okay. Inte mer än så.
Nej.
Men jag hade ju historien väldigt klar för mig. Jag visste, eller de här känslomässiga bågarna i berättelsen. Jag visste var Ella skulle befinna sig i början av boken. Och jag visste att i slutet av boken skulle hon stå där i den rosa skogen. Och på något sätt komma fram till att hon ändå bär sin pappa med sig. Fast han inte längre finns. Så finns han till exempel i hennes ögonfärg och sådana saker. Och det är ju så här lite tröstande tanke faktiskt. Att de människor som man förlorar ändå finns kvar. På olika sätt. Så att jag visste liksom. Och jag tror att det är väl det som är det svåra ofta när man skriver. Att man kanske inte alltid förstår sig på sina karaktärer.
Nej.
Man vet inte vad som driver dem. Man vet inte riktigt vad man ska göra med dem. Liksom. Men här visste jag verkligen det från början. Så jag tog väl fram kanske mitt yngre jag också. När jag sörjde min farmor och farfar. Och tänkte på vad jag hade velat läsa då. Nu dog de av sjukdom och inte, och inte av självmord då. Men jag och alla andra är ju också berörda av psykisk ohälsa på något sätt. Jag har närstående som lider av kronisk depression, 2 stycken till och med. Och där liksom självmord har varit en realitet. För om någon av dem inte har svarat, så har jag tänkt ibland att
nu
får jag gå över. Ja, precis, nu får jag gå över och se om han lever. Och den stressen, nu är det bättre med båda 2 tack och lov, men den liksom stressen gjorde att det blev lite så worst case scenario när jag skrev den här boken. Det var lite skönt att göra det också. Man liksom fick skriva, okej, nu händer det värsta här.
Ja.
Men det är en fiktiv person som det hände för. Det hände inte för mig eller min bror eller min pojkvän eller vad det skulle kunna vara. Så att det var lite terapeutiskt. Och just det här att jag fick använda ett enkelt språk också. Då kan man inte ljuga för sig själv, för det är så lätt att liksom hålla på och lira runt med snygga formuleringar, och man kanske har ett semikolon och vad betyder det egentligen? Ingenting.
Många gånger kan det ju vara svårare att uttrycka sig med ett enkelt språk när det är svåra, när man kanske inte får använda så många bokstäver eller siffror. så många ord.
Jo, men precis. Jag gillar ju när jag har vissa, inte begränsningar, men när jag har så här tydliga ramar i mina uppdrag. Som i Star Stable-böckerna också. Att okej, nu har du den här världen att förhålla dig till. Böckerna ska utspela sig på Jorvik, den ser ut så här, städerna ser ut så här, karaktärerna heter så här. nu får du göra vad du vill med det i princip.
Ja.
Så att man har en tydlig ram, som jag nu hade också med lättlästa, att det ska vara en kort liten bok.
Mm.
Och den ska rikta sig för unga människor från, ja, sexan och uppåt. Jag gillar det faktiskt.
Jag förstår det. Och nu när vi ändå har nämnt din ultimata semesterort, Djurvik, så är det lika bra vi går in på det också, för precis. Snart är det dags.
Snart är det dags.
Ja.
Jo, tvåan har ju gått till tryckeriet för några
ytterst
veckor sedan.
Ytterst få vet ju mer än, bättre än jag, hur efterlängtad del två är.
Exakt, genom dina elever.
Ja, precis. Och det är ju verkligen, om man säger så här, bokslukarna läser ju den där på en vecka kanske, för de lägger ju inte ifrån sig den.
Och sen läser de om, jag har haft flera tjejer som har hört av sig och sagt att jag har läst den 6 gånger, jag har läst den 7 gånger, jag har läst den 8 gånger.
Precis.
Så de kan den ju bättre än vad jag kan.
En av mina elever, så hon har läst den flera gånger.
Ja, roligt.
Ja, hon var så glad när du skrev en autograf till henne också.
Ja, fint. Nej, men de blev otroligt.
Det var alldeles rosa i ansiktet.
Ja. Alltså, det är de gulligaste läsarna som finns.
Ja.
Och jag får varje dag för någonting nytt. Igår så var det en kompis med som jobbar i bokhandel i Pocket Shop på Arlanda. Som mässade och sa att så här, världens gulligaste tjej var inne här precis. Hon heter Amanda, hade med sig sin mamma. Och hon är världens största fan av dig. Och hade plockat fram boken och bara rabblat fakta om Star Stable och min bok och velat att jag skulle komma till hennes hemstad. Ja. Så då tipsade min kompis och sa att men hör av dig på biblioteket så kan Helena komma.
Du ser.
Mm, så jag har små agenter utspridda. Ja, det är ju Tyresö.
Små agenter. Ja. Ja, men verkligen. Och när kommer, först och främst, men vad handlar
Legenden vaknar.
Legenden vaknar då?
Jo, den börjar precis när bok ett har slutat.
Okay.
Så att den tar vid precis efteråt. Mm. Och där man befinner sig nu är att de 4 ödesryttarna, Lisa, Linda, Ann och Alex, vet nu att de är ödesryttare. De börjar förstå att de har ett jäkligt stort uppdrag framför sig, som i princip går ut på att rädda världen. Men så mycket annat vet de inte just nu, så de är lite som yra höns. De liksom rider runt på ön och de gör det här stora misstaget också att inte hålla ihop. För det skulle de ju ha gjort.
Mm.
Men de är så otåliga för att Lisas häst är ju kidnappad nu. Spoiler alert för er som inte har läst bok 1.
Just det, men alla har läst bok 1.
Ja, jag kan säga det. Ja, Starshine är borta och Lisa är förtvivlad. Hon vill ha tillbaka sin häst.
Mm.
Så att nu har ju de gett sig ut på Djurvik. Med sina hästar då, förutom Lisa, hon har ingen häst. Kan åka buss. För att ta reda på var Starshine kan finnas och vad hans försvinnande har att göra med allt det andra mystiska som händer på ön. Som kan ha att göra med det här ondskefulla företaget Dark Core. Mm. Där Lisas pappa otroligt nog jobbar också.
Ja.
Så det är väldigt mycket cliffhangers nu. Lisas pappa har inte kommit hem från jobbet, hennes häst är borta. De har något jättestort uppdrag framför sig som eventuellt involverar att rädda världen. Och sen är det ju Ann som är på väg till en annan värld.
Mm.
Till Pandora som är en sorts skuggvärld. Som förhåller sig till vår värld på så sätt att Djurvik är en magisk plats som har magi. Men magin kommer egentligen från Pandora som är ett annat universum. Och för att vi ska ha magi på Djurvik så måste det läcka in lite sprickor.
Mm.
Men de får inte vara för stora. För då tar den mörka magin över. Så att ödesryttarnas jobb kan man säga är att agera vågmästare. Och hålla balansen mellan vår värld och den andra världen.
Det känns som en helt naturlig uppgift för en.
Ja, ja, men absolut. År. Ja, men gud ja.
Kommer någon gång komma en lite mer humoristisk bok om hur mycket pengar hennes pappa var tvungen att tjäna för att lägga ner all, vad heter det, psykologhjälp och sånt som det krävs så att klara av det här med att ha hela världen på sina axlar.
Mm, alltså det är ju en press. Ja, jo, men det har jag tänkt. Nej, men faktum är faktiskt, nu när du säger det, så håller jag just nu på och skriver 4 noveller.
Ja.
Utifrån varsin ödesryttares perspektiv.
Okay.
Som ska komma en gång till sommaren på ljud, på Storytel bland annat. Och även på engelska faktiskt. Så det blir första släppet på engelska.
Okej.
Okay. Och det kanske inte kännas jättekul. Men det kanske inte är mer humoristiskt. Men det blir ju en liten annan ton.
Det var mer min.
Ja, kanske kommer sen.
Ja.
Ja, lite grann som du vet de här superhjältefilmerna när Batman sitter i psykologsoffan och sådär.
Ja, men det ska vi kanske göra klart för lyssnarna. Även fast det ofta handlar om ond, bråd, död. Så är du en av de personerna som jag känner som skrattar mest.
Ja,
jag känner.
Absolut. Jo, men jag är ganska glad som person.
Ja.
Det blir ju så när man jobbar med mörker. Då vill man ju inte ha det som bisyssla också.
Nej.
Då vill man hellre vara glad. Ja, och Legenden vaknar. Alltså visst, det är ju jäkligt mycket som står på spel där nu för tjejerna.
Ja.
Men den stora biten och det som verkligen är viktigt i boken är ju deras vänskap.
Mm.
Och att de ska hålla ihop och vikten av att samarbeta och sådär. Och så givetvis hästarna också.
Det är inte så lätt för 15-åriga tjejer.
Nej. Det är inte det, men jag är ju så less på alla
de här... tonåriga, ska
jag
säga.
Men jag är så less på alla de här skildringarna om tjejer som inte kan hålla sams. Jag vet, redan när jag var liten blev jag förbannad på Gunilla Bergström som skrev Alfons för den här boken om Milla. Just när någon av killarna säger att tjejer kan inte hålla sams, tjejer kan inte leka tre och tre. Jag vill inte göra någonting mer med den myten, för det är en myt faktiskt. Så därför så vill jag liksom snarare trycka på att tjejer samarbetar och det finns ett systerskap. Ödesryttarna är ju ett systerskap. Mm. Man måste ju vara tjej för att bli ödesryttare.
Ja.
Så att man fokuserar på det istället, de positiva aspekterna.
Ja.
Och det ligger ju också så här i linje med Star Stables värdeord. Mm. Every girl's a hero. Så att det är ju ett feministiskt spel.
Mm.
Och det är ju feministiska böcker jag skriver också. Mm. Som handlar just om vikten av att samarbeta och lyfta varandra som systrar.
Mm. Som spelare, så hur gör man när man är kille? Jag vet ju att en del killar spelar Star Stables.
Då får man vara tjej.
Då studerar man tjej också.
Mm. Mm. Nej, men jag tänker att det är väl inga konstigheter. Jag menar, jag läste ju Potterböckerna och älskade dem. Och sådär. Så jag tycker att det är nog jättebra för killar att kunna leva sig in i tjejers värld också. Mm. Och framförallt så är det väl ett av ganska få spel som riktar sig till tjejer och som tar tjejers intressen på allvar och sådär.
Mm. Så att ja, det är det väl.
Mm. Men det är ju en fråga som kommer ofta. Så varför kan det inte vara en kille i spelet?
Ja.
Men då undrar jag, varför är det så viktigt att det ska vara en kille? Varför kan inte killar få leka tjejer?
Nej, precis.
För en gångs skull. För menar, alla vi tjejer har ju vuxit upp med killar inom popkulturen och litteraturen och tv-spel och sådär.
Ja, ordet pojkflicka är ju ganska vedertaget, men ordet flickpojke är ju ganska använt, kan man säga.
Exakt, och det kom ju en jättebra bok av Alexa Lundberg nu för några månader sedan som heter Bögtjejen.
Mm.
Det kanske man skulle kunna använda.
Jag vet det... ja, visst.
Fast i hennes fall så handlar det mer om en biologisk kille som vill leva som tjej.
Ja, just det. När kommer boken?
Ja, precis. Sa vi det? Nej, vi sa inte det. Den kommer nu om några veckor. Den kommer i månadsskiftet februari-mars.
Och då är det alltså dags för alla som älskar Star Stable som är...
Mellan 9 och 90.
Vi säger 8 till 90, för det, det kan vara så också.
Det kan vara så.
Ja. När man är författare så skriver man inte bara eget.
Nej.
Du gnäller ju alltid om att du aldrig har tid att träffas och sådana här saker. Det fria i att aldrig behöva gå upp på morgonen. Hur är det egentligen med det? När man är författare och konstnär.
Jag går upp senast klockan 6 varje dag. På helgen kanske jag går upp klockan 8. Undrar mig lite sovmorgon. Nej, men saken är ju den att jag skriver ju inte bara, jag översätter ju också. Och just nu har jag flera översättningar på gång. Jag har en deadline nu nästa vecka och så har jag börjat på en ny bok också.
Får man fråga vilka?
Ja, det är en amerikansk författare som heter Kate Quinn. Jag översatte hennes förra bok, Kodnamn Alice, för Harper Collins. Hon skriver fantastiska historiska romaner om kvinnor under världskrigen.
Okay.
Och den förra handlade om första världskriget och kvinnliga spioner. Och den här nya handlar om...
Kvinnliga spioner?
Ja,
spännande. Ja, Matahari och sådana här?
Nej, utan mindre kända spioner.
Okay.
Mm. Men den nya nu handlar om tiden efter andra världskriget och vad som händer liksom i glappet mellan Nürnberg-rättegången och liksom vardagslivet. Alla de här personerna som också begick fruktansvärda handlingar men som man kanske inte lyckades få tag på eller som man bedömde inte hade dödat tillräckligt många människor. För det är ofattbart för oss som sitter här idag att förstå hur många människor som dog.
Ja, men visst är det det. Och på den tiden man fortfarande hittade de här lägervakterna så kunde det ju vara så att ja, men han var ju inte så farlig, han hade ju bara dödat 10 000.
Exakt.
Och det tyckte man ju så här, ja men det var en plausibel siffra ungefär. Liksom, det var inte så att han var 100 000.
Nej, eller en miljon.
Ja, ja vilket ju är väldigt absurt.
Mm. Ja, men det är tankesätt. Men det är superintressant för att det är ju 1947-48 någonstans där.
Mm.
Och jag får ju kolla upp jättemycket saker hela tiden rent språkligt. Mm. Och nu igår så fick jag googla begreppet limey som amerikaner använder lite nedsättande till britter. Men limey eller limey bastard. Och det kommer faktiskt
betyder
ifrån...
Vadå?
Jo, jag ska berätta. Det är en väldigt rolig historia faktiskt. Kommer från förr i tiden när sjöbesättningen drabbades av skörbjugg ofta för att man fick C-vitaminbrist. Då hade britterna med sig limefrukter. ombord.
Ja.
Så att de skulle slippa få äckligt tandkött.
Mycket C-vitamin.
C-vitamin, precis.
Ja, då visste man inte att Kiwi hade mera.
Nej, precis. Fast det var import på den tiden från Nya Zeeland, så det var väl svårt.
Just
det. Ja. Men därifrån kommer limey.
Mm. Okay.
Så sådana saker får jag lära mig. Och jag får liksom bildgoogla gamla byggnader och titta på fotografier. Mm. Det är väldigt allmänbildande och väldigt kul. Men för att knyta an till din fråga, alltså, ja. Jag är ju typ aldrig ledig.
Nej.
Det blir ju mer av en livsstil.
Ja.
Faktiskt.
Är det bra eller dåligt?
Både och. Alltså, det finns ju en frihet i det. Och det är ju fantastiskt att få jobba nu som jag gör. Med det jag älskar mest.
Ja.
Att skriva, översätta, leva med text dygnet runt. Men det blir ju väldigt svårt också att vara ledig.
Får man dåligt samvete?
Men, ja, och framförallt, liksom, vad ska jag göra då? Ska jag läsa en bok? Men då borde jag läsa en bok som jag ska översätta nästa gång. Eller en bok som kan hjälpa mig i mitt eget researcharbete.
Mm.
Så att det är väldigt svårt att slappna av och bara läsa för att det är kul. Har jag märkt.
Ja.
Så då blir det mer att jag kollar på tv-serier faktiskt.
Och då ska vi ju berätta Sex Education.
Ja, Sex Education.
Det är det bästa vi någonsin har sett, både du och jag tror jag.
I alla fall i år. Än så,
ja,
länge. Året är
kort. Så ska vi säga. Men,
och Russian Doll också, jättebra.
Russian Doll, precis. Jag har fått flera sådana indikationer på att den ska vara bra. Det var ju roligt att du skickade det. Den andra till
mig. Precis, den är fantastisk.
Ja.
Otroligt snyggt narrativ. Jag går igång lite på det. Liksom, oväntade sätt att berätta en historia.
Ja.
Och det är en väldigt bra hook som jag inte ska avslöja.
Nej.
Så att det är ganska mycket Netflix blir det. Sen gillar jag ju HBO också. Där finns det ju mycket bra. Nya säsongen av True Detective. Jättebra.
True Detective är fantastiskt. Säger jag som bara sett ett avsnitt.
Ja, men det måste du se. Första säsongen är makalös.
Jag ska det. Ska vi runda av det här?
Ja, kanske ska göra det.
För du ska ju översätta mer. Jag är ju bara här på nåder.
Ja, ja, exakt. Jo, jag har 3 kapitel kvar idag.
Ja, dessutom så släpade jag ut dig på krogen i fredags.
Det var ju så faktiskt.
Ja, och det var ju... Det var ju lyckat. Men
det var lyckat.
Vart några sidor färre översatt kan jag tänka mig på lördag.
Det var, det är därför jag har sett så mycket Russian Doll nu. Kan jag också.
Då så. Då säger vi tack till dig, Helena Dahlgren.
Tack så mycket. Och på återhörande.
Det är
ha det bra.